lika stort grepp om en superfattig människa som en superrik människa. Magnus Malm, jag har använt ett citatet säkert 5 gånger i Johanneskyrkan, men jag kör det igen eftersom det inte har gått in, verkar jag. Bristen och fattigdomen har aldrig något egenvärde, är aldrig ett mål. Dess goda verkan är att öppnas maximalt för Gud, källan till liv och all godhet. Inte för att vi ska avstå från det goda i livet, utan för att befria oss från allt för små rikedomar som krymper våra hjärtan och gör oss hårda och defensiva mot Gud och människor. Och endast den som lossat sitt krampaktiga grepp om sina egna skatter har öppna händer till att ta emot Guds oändligt mycket större godhet och att förenas med honom i ett oändligt mycket större äventyr än mitt eget projekt av självförverkligande. Den där kan ni bara tugga på om och om igen. Alltså Gud är en god Gud. Gud är skaparen av himmel och jord. Gud är uppfinnaren av njutning, av tillfredsställelse, av goda gåvor, av rikedomar. Gud är den som ligger bakom allt detta. Gud är en god Gud. Så vi är på jakt efter det här. Det är ju inte livsförnekelse att avstå, att krympa, utan tvärtom. Att öppna upp oss för de större rikedomarna. Och när vi då pratar om pengar, som den här högt uppsatte mannen var så fast i, och som Zacchaeus också var så fast i när någonting skedde, så är det egentligen 3 områden jag vill fokusera på idag som påverkar oss. Så det första är vår identitet, det andra är vår trygghet och det tredje är vår salighet. Det är där som skon klämmer när vi pratar om pengar, ägodelar och rikedomar. Identiteten. Alltså, vem och vad är det som ger mig bekräftelse? Alltså ingen utom Gud själv. Gud själv har ju allt upphov i sig själv. Han behöver aldrig spegla sig i någon annan. Han är fullkomlig i sig själv. Vi däremot är skapade varelser. Och vi blir till genom bekräftelsen, speglingen och lyssnandet till vår omvärld. Så vem är det då som definierar mig? Vem är det som ger mig värde? Varifrån hämtar jag min trygghet och min självkänsla? Och därför kan man inte bedöma människor på ett ytligt sätt. Alltså en person som lever superasketiskt, jättesnålt, det är liksom helt så här superfattig, kan ju ha precis samma drivkraft som en som bara går in för att bli hur rik som möjligt. De kanske är tvillingsjälar. För de söker sin bekräftelse genom dessa yttre faktorer och får sina likars gillanden. Så vi får vara försiktiga med att döma efter ytan. Varifrån hämtar jag min bekräftelse? Vem är det som ger mig min identitet? Och här kommer ju då makterna in. Här kommer mammon in. Här kommer marknadskrafterna in. De gör allt för att göra oss osäkra. Och de gör allt för att vi ska köpa olika identiteter. Inte bara en identitet man har längre. Man har ju massor med olika identiteter som kan ge oss ett värde. Och marknadskrafterna spär ju på allt vårt bekräftelsebehov så att vi hamnar i konsumismens förbannade ekorrhjul. Och mammon terroriserar vår själ med oron om, är vi rätt? Är vi tillräckligt coola? Klär vi oss rätt? Äter vi rätt mat? Har vi rätt inredning? Har vi tillräckligt spännande liv? Har vi tillräckligt spännande fritid? Och ser vi oss hela tiden oroligt omkring för att upptäcka, är vi inne eller är vi ute? Är vi innanför eller är vi utanför? Och så har vi den här lilla krypande, malande ångesten. Och mammon binder oss i en sån frätande och tröttande självupptagenhet. Är det någon som vet vad jag pratar om nu? Det är intressant, det här står inte i mitt utkast. Men för mig att jag läste någonting om i Stockholm, mycket om de här riktigt coola människorna. Stockholm har ju plöjt ner miljoner på sitt kök. De är aldrig där. De går alltid ut och äter, för de vågar ändå inte bjuda hem folk ifall det inte riktigt duger ändå. Nu är inte vi sådana. Jag tror vi kan känna av den här hetsen, den här kampen och den här ångesten. Vem är det som bekräftar mig? Vem är det som definierar mig? Varifrån hämtar jag mitt värde? Och är det i den världen som Jesus kliver in och förkunnar ett annat rike, som kommer ett annat evangelium, där han kommer med befrielsens kraft som drabbar Zacchaeus, så han är fri att inte längre tillbe mammon och söka de andras bekräftelse, utan få tillbe den sanne levande guden. Och Zacchaeus är ju det här exemplet på när Guds nåd och Guds kärlek kommer så där oväntat utifrån och drabbar honom och förvandlar hans liv. För han var ju den som absolut stod längst ner på inbjudningslistan. Vi har hört den här berättelsen lite för ofta, de flesta av oss. Så vi fattar inte det chockerande och det superprovocerande i att när Jesus kommer in i en stad som den stora stjärnan, som den efterlängtade, så säger han till Zacchaeus att det är honom han ska besöka. Det är hans hem han vill komma till. Och om du fattar det här, du skulle blivit så rasande och så arg, och du skulle vilja stena Jesus 100 gånger om. Skulle du? För tänk själv, du har ju varit from, du har ju bett och du har ju gått i kyrkan och du har ju alltihopa, men dig struntar han i. Och så kommer han till den där hatiska sverigedemokraten, rasisten, ISIS-medlemmen, och bara till honom. Hur känns det då? Fel val, Jesus. Så gör man inte. Så belönar man inte en människa. Men det är denna oväntade besök, detta uttryck för det totalt det villkorslösa kärleken. Nåden som betyder någonting man får som man absolut inte förtjänar, som befriar Zacchaeus från de falska gudarna. Och det är det mötet som också vi får vårt värde och vår bekräftelse. När vi ser in i Jesu ögon, hör Guds röst och dras in i den här nya gemenskapen, där man inte längre definieras utifrån klass eller kön eller ekonomisk status eller vilken coolhetsfaktor eller värderingsfaktor som du nu vill lägga in. Det må vara helt chockartat inser att man är älskad av Gud och drabbad av hans nåd. Och det är precis så det går igen i Jesu eget liv. Nu är han Gud och liksom uppfylld av sig, liksom definierad av sig själv på ett sätt. Men jag bara som ett exempel. Han hade inte gjort ett enda mirakel. Han hade inte hållit en enda predikan. Han hade bara gått omkring i Nasaret och hållit på och snickrat på lite möbler. Och sen hör han Guds röst som säger så här: detta är min älskade son. Eller hur? Det är liksom pappan eller mamma som stolt visar fram sitt barn. Oftast är det liksom, kolla, han vann ändå fotbollskuppen. Han gjorde 4 mål. Eller hon har ritat den här tavlan, visst är den fin. Jesus står där, har inte gjort någonting. Och Jesus och fadern lyfter fram och säger: detta är min älskade son. Det är där du får ditt värde. Det är där du får din identitet. Och Paulus bara brister ut i en våldsam lovsång i Romarbrevet, när han bara säger så här: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då bevisar han sin kärlek. Det är där du får ditt värde. För att Kristus har dött för dig. Kristus älskar dig. Yes. Det är när vi upptäcker det och drabbas av det på riktigt som också vårt krampaktiga tag om pengarna släpper. Oj. De kommer in kvart i, va? Ja, det är lugnt. Jag har full koll. Så när vi pratar om pengar, ägodelar, rikedom, så handlar det om identitet. Det handlar inte i första hand om man gör en utlandsresa eller vilken bil man åker, utan vem är det som definierar mig? Och det andra är ju tryggheten. När jag drömmer om stora vinster, jag får ju inga, så man borde ju typ spela någonting då, kanske på Lotto eller V75 eller så. Jag har gäng på IKEA, de har satsat inte hur mycket pengar på V75. Senast vann de 19 spänn. Så det delas på 12. Men om jag typ skulle vinna 300 miljoner eller något. Ni bara märker, ni ser ju i mina ögon hur det bara lyser nu. Så är det inte framförallt så att ja, men då kan jag köpa en ännu roligare bil. Eller då kan jag faktiskt bo utomlands största delen av året. Joho. Jag sa inte i första hand, jag skulle också göra det. Men varför jag drömmer om det, att vinna så där mycket pengar, det är för att då blir jag oberoende. Då behöver jag inte längre bekymra mig. Då behöver jag inte lita på någonting annat. Det är den stora vinsten. Men det är något som historien lär oss, och något som många, många, många människor kan vittna om från sina dyrköpta, verkligen bokstavligt märkelse, erfarenheter, så är det att mammon och pengarna är svekfulla, osäkra och flyktiga. De håller aldrig vad de lovar. Mammon är bedräglig i sin natur, i sin konstitution, i sina han kan inte vara något annat än bedräglig. Och de mättar aldrig ens djupaste längtan. Utan det som händer när man söker efter rikedomen, söker efter det, så gräver det bara djupare hål i ens själ. Och man känner sig mer och mer desperat. Det är troligtvis det som den här högt uppsatta unge mannen i Lukas 18 och Zacchaeus i Lukas 19 kände. Och mot dessa bedrägliga och svekfulla makter så kommer Jesus i sitt rike. Och in i vår livssituation med lån på banken, osäker pension, svängig arbetsmarknad och skakig världsekonomi, så ljuder Guds röst. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Varför det? Jo, för att Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa, börsen, USAs ekonomi göra mig? Det står i Levande Bibeln, de där tre sista. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Inte utifrån något asketiskt ideal eller liksom, utan ägna inte er energi åt sånt som bara är osäkert och bedrägligt, eftersom det finns något som är så mycket mer stabilt och säkert och saligt, nämligen att tro på Gud. Hallå? Jag får äta upp det här själv. Jag hade ju det här bibelstället till en annan predikan innan jag bestämde mig, eller vi bestämde oss att flytta till Malmö, och fick vi reda på att vi nu inte har någon anställning att komma till. Och då kommer man alltid tänka, ska man räkna ekonomi här nu, eller ska man lyda Guds vilja? Och vi valde självklart, så goda och fromma som vi är, att följa Guds ledning. Och så funderar man, tänk vad händer? Den där versen som är från Hebreer 13, vers 56. Lev med den, tugga på den, smaka på den, titta på den, skriv av den, dreja fram den, gör mycket som helst. den högt uppsatte rike mannen. Han höll krampaktigt tag om sin plånbok och gick där miste om så stora rikedomar. Han gick bedrövad bort. Visst är det tragiskt? Zacchaeus, han bara överväldigades av Guds nåd. Han drabbades av Guds kärlek så att han bara släpper taget och en helt ny värld öppnar sig för honom. Så kan också livet gestalta sig. Och det leder till det sista området. Vad pengarna gör måste, det formar oss utifrån vår identitet, alltså vem som definierar oss. Utifrån vår trygghet, vem litar vi på egentligen? Vem får sista ordet i vårt liv? Och det tredje har med salighet att göra. Alltså vi i västvärlden är ju rika. Men man kan ju inte direkt förknippa våra samhällen med att de bara genomsyras av salighet. Vi äter ihjäl oss, vi jobbar ihjäl oss. Vi åker jorden runt för att få tag i särskilda upplevelser med knaprar psykofarmaka som aldrig förr. Den psykiska ohälsan bara stegras hela tiden. Självmordsstatistiken bland unga går aldrig ner. Alltså vägen till salighet verkar gå någon annanstans än i de vägar som marknadskrafterna erbjuder oss. Vägen framåt, kära vänner, syskon, det är upptäcka att man är välsignad av Gud. Och att man inbjuds till att leva ett liv i välsignelse för andra. Till välsignelse för andra. Och lyssna. Vad vi kallas till, det är detta. Att man lika lätt och förtjust ger vidare av det som man har fått. Hör ni? Glatt och förtjust. Så ger man vidare av det man har fått. Men det här är även lika viktigt. Även lika glatt och förtjust kan ta emot gåvor från andra. Och det är inte lika lätt. Eller hur? Vi känner det igen det. Det är inte alltid så svårt att säga, men jag bjuder. Men när man själv ska ta emot så blir det, då kryper den där stoltheten in igen. Och jag vill inte vara till last för dig. Och så blir jag vill inte hamna i den här lilla underlägsna positionen, den som tar emot. Och lyssna, vägen framåt är så här. Att man kan vara så där barnsligt glad över att ha köpt en ny jacka som man längtat efter så länge. Och att man kan vara lika glad när man avstår ett inköp av en ljudanläggning. För man upptäckte så här att de här 15 000 behövdes visst i det här behovet som upptäckts. Är ni med? Så vägen framåt, vi pratar om pengar, är inte att leva med ett surt liksom, inställning till livet och att aldrig kunna unna sig något och tycka att så fort man köper ett par byxor så kör det ont i själen. För då är man ju bunden, fångad av mammon. Det är när man glatt kan faktiskt köpa ett par byxor. Det här var ju roligt. De här sitter ju bra. Den här skjortan var fin. Och också, lika glatt kan avstå från det inköpet för att man ser att ja, men här kan ju pengarna kanaliseras till nästan. Det är då man är fri. Och när man inte dömer sin nästa för de val han eller hon gör. Till sist. För att komma till det saliga tillståndet, när man känner att man faktiskt tar emot välsignelse från Gud och får vara en kanal och ge vidare välsignelsen till andra, så vill jag säga tre saker. Vad behövs? För det första så behövs det att vi erkänner att vi är fast och att vi är missbrukare. Som vi såg på statistiken, alla här inne är snuskigt rika. I ett globalt perspektiv. Man måste bara inse det och erkänna att man faktiskt lockas av mammon. Är ni med? För Jesus säger, det är svårt för en rik att komma in i Guds rike. Det är svårt för den som har pengar. Och då säger de, det är omöjligt, säger lärjungarna. Och Jesus säger, ja, det är omöjligt. Och därför måste vi alltså komma till den slutsatsen i vårt liv. Vi inser så här, det här är faktiskt kört. Jag är en syndare. Jag är girig. Jag är hagalen. Jag är fast i det här systemet. Det är bara först när alkoholisten verkligen erkänner att han har förlorat kontrollen över sitt liv som vägen till frihet öppnar sig. Och det är bara när vi inser att vi faller platt här som vi också kan ropa till Gud om befrielsens kraft. Och söka vännernas och syskonens stöd i att orientera sig i en värld så präglad av mammon. Så erkänn att du är fast. För det andra, se till att ta emot ett oväntat besök. Som Zacchaeus. Alltså Zacchaeus drabbades av Guds nåd och godhet i mötet med Jesus och hans hjärta förvandlades. Så vägen till vårt tillfrisknande, till vårt helande, till vår befrielse går inte genom att liksom ta sig i kragen och börja skärpa sig och fatta nya beslut. Utan att på nytt få smaka Guds godhet. Häpna över Guds nåd. Få svindel av Guds kärlek. Och det tredje och sista. Hur vi behöver göra för att komma in i detta välsignade tillstånd. Det är faktiskt att rent konkret släppa det krampaktiga taget om sina pengar. Och bara låta ägodelarna, pengarna, börja flöda generöst. Och icke-beräknande till andra. Till alla och en var. Till de fattiga, till de rika. Inte vara sådär att ja, men Sara ser ju ut har det hyfsat. Hon har ju fast inkomst. Hon kanske inte vem är fattig här inne. Liksom. Utan bara få glädja vem som helst. Det är underbart, eller hur? Vilket saligt liv, hallå? Ja. Och inte minst att ge till de fattiga. Zacchaeus sa när han drabbades av Guds kärlek, jag ger hälften av det jag äger till de fattiga. Jag tror vi har lite liten bit kvar innan vi matchar den grejen. Det var väldigt, 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 väldigt länge sedan som jag gav så att det gjorde ont. Det har hänt, men det var fruktansvärt länge sedan. Så det kanske finns mer att upptäcka av givandets glädje och rikedom. Och till oss som sitter här. Kanske finns det en ännu större utmaning att inte bara ge av sina pengar utan det som vi värdesätter kanske mer av allt idag. Nämligen vår tid. Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Låt oss stå upp och tillbe Herren.